tycker du, eller ska vi vara utanför? Vad är liksom det?
Något i klassrummet är ju väldigt trevligt.
Jag befinner mig på Päivälehtimuseet i Helsingfors tillsammans med Kirsi Kolari som guidar mig.
Det är en stol, det är lite råddigare här.
Ja, här har någon helt klart varit och härjat.
Ja, ja. Precis. Det är de här gendarmerna som har varit och sökt någonting. Brev och böcker och fria ord kanske som Maisi Erkosen har gömt där i den här tvättkorgen.
Men ska vi gå till det andra rummet där det finns sittplatser då?
Vi kan kanske, ja. Vi börjar där.
Här på Päivälehtimuseet pågår en utställning om kvinnokagalen, som anses vara Finlands första politiska organisation för kvinnor. Det är rum i Maisi Erkko och Tekla Hultins hem som har återskapats för utställningen om det hemliga sällskapet, som grundades för ganska exakt 120 år sedan av Erkko och Hultin.
Här hemma hos Tekla samlades de, höll sina hemliga möten och det var verkligen, de lyckades behålla den här verksamheten hemlig. De var jättenoggranna på att alltid då när det var dags för ett möte så kom de här kvinnorna inte alla samtidigt utan bara en åt gången. Och sen hade de alltid handarbete med sig att ifall det skulle komma någon gendarm eller någon för att kolla vad de gör där så det skulle se ut som en harmlös syförening. Någonting som var tillåtet för kvinnor den tiden.
Det här var under den första förtrycksperioden, eller ofärdsåren som perioden också kallas. Då försöken att förryska Finland var påtagliga och det passiva motståndet växte bland finländarna. Så hur lyckades kvinnokagalen hålla en motståndsrörelse hemlig under den här tiden?
En orsak till den här framgången var kanske det att det var frågan om kvinnor. Kvinnor som inte noterades då på samma sätt som män. De betraktades som ofarliga på något sätt. De hade ju inte någon roll, någon liknande roll i politiken eller i samhället. Så det var ganska lätt för dem att ordna dessa hemliga möten så som här hemma hos Tekla Hultin.
Så kvinnor såg sig inte som någonting farligt som kunde organisera sig?
Det var väl det att de hade ju inte någon rösträtt, de var inte med i politiken och det var oftast bara kvinnor som var hemma och tog hand om barnen och gjorde det som var bakom det viktiga som männen gjorde, att det var manligt dominerat.
Kvinnokagalen grundades 1902 som en reaktion mot förryskningsåtgärderna. Men föddes ur kagalverksamheten som enbart bestod av män och som inledde sin verksamhet 1901, alltså ett år tidigare.
Där fick kvinnorna inte vara med. Till exempel Eero Erkko var en medlem i kagalen och det var förbjudet för kvinnor att delta. Men sen vi vet att några enstaka gånger fick de komma och delta, till exempel Tekla Hultin lyckades att komma in i det här i ett möte. Och sen några möten hölls så att även kvinnor fick inbjudan. Men sen när de kom på plats så märkte de att aha, de ska bara koka kaffe. Och sen efter det så fick de inte delta i diskussionerna själva, så att det var inte riktigt det som de hade tänkt. Att de var bara kaffekokare. Det var det som frustrerade dem sen, kvinnorna. Att de fick packa och posta de här trycksakerna för den här manliga kagalen. Och de tänkte att okej, vi skulle kunna göra någonting mera. Och vi måste ta den här verksamheten i egna händer. Och där kom sen den där idén att vi ska grunda ett eget sällskap.
De kvinnliga kagalerna samarbetade med de manliga kagalerna. Men kvinnorna hade en fördel som deras manliga kompanjoner saknade. Nämligen att de inte sågs som ett hot. Därför kunde de verka utan att oroa sig allt för mycket för att de ryska gendarmerna skulle överraska dem i deras hem. De gånger som någon ur kvinnokagalen råkade ut för en husransakan var det för att gendarmerna hade koll på deras män eller på deras bröder. Någonting som bland annat Maisie Erkko fick uppleva.
De hade koll på deras män och det var Eero Erkko som de här gendarmerna ville följa och de var jätteintresserade av vad han gjorde och då råkade han just vara bortrest och Maisie Erkko var hemma och sen till all lycka så hittades inte några sådana dokument som skulle vara sen farliga. Inga förhör följde.
Dagmar Neovius var en annan ur sällskapet som fick besök av gendarmerna och som också lyckades komma ur knipan. Den här gången var det kanske främst gendarmernas okunskap som räddade henne, men kanske det också var lite kvinnlig list som bidrog till att hon lyckades övertyga dem.
Då de här gendarmerna kom hem till Dagmar Neovius så såg de den här stensilapparaten. Och sen blev de intresserade att vad är det här? Och hon hade bara sagt att det är en sån skrivmaskin. Och de visste inte att hur en skrivmaskin ser ut. För att det är en kopieringsmaskin som användes för att kopiera de här förbjudna meddelanden. Men att hon lyckades övertyga de här gendarmerna att säga att det är en skrivmaskin.
Att omvärlden såg på kvinnor som oskyldiga och okapabla till annat än att sy och koka kaffe som omöjligen skulle kunna utgöra ett hot underlättade också införseln av den förbjudna publikationen Fria ord. Den trycktes i Sverige, kvinnokagalerna smugglade sen in den i landet och delade ut den.
Det kommer fram i några brev som vi också har här i utställningen att de här kvinnorna beskriver att hur spännande det var att när de kom från Haaparanda över till Finland att de var säkra på att tullmännen skulle se att de var såg ut så tjocka när de hade liksom de här tidningarna stoppade i stövlarna och överallt och i bagage men sen såg de ingenting.
Flera av de kvinnliga kagalerna var unga ogifta finlandssvenska kvinnor och sällskapets kommunikation skedde i första hand på svenska. Var det en slump att så många finlandssvenskar engagerade sig i kagalverksamheten?
Om vi tänker på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet så då var det den där bildade klassen som då närmast var svenskspråkiga. Så de här kagalkvinnorna hörde till de här intellektuella eller till den här bildade klassen. Så därför kan vi säga att det var naturligt att det var svenskspråkiga där. Och det var många journalister och skribenter och många var lärare. Så de hade studerat och gjort mycket och de var aktiva på många olika sätt i samhället redan på så sätt. Att, och många var också ogifta. Att det var lättare för kvinnor att vara aktiv i en sån verksamhet när man inte hade familj och barn och hushållet att sköta och ta hand om.
Men allt det här var som sagt för 120 år sedan. Varför ska vi då bry oss om kvinnokagalen idag?
Man skulle kunna säga att den är jätteaktuell även idag. Kvinnokagalen grundades ju för att protestera mot de här förryskningsåtgärderna då i slutet av 1800-talet. Och det var då Ryssland ville kontrollera sina randområden och visa sin styrka. Och om vi tänka på dagens läge och läget i Europa så vi har nu Grek här och vad gör Ryssland? Ryssland vill kontrollera sina randområden igen så att det är samma målsättningar kanske och tankemodeller bakom det hela och sen också en sak som är yttrandefrihet att den är hotad, den var hotad då och den är hotad fortfarande även idag. Så att därför skulle man kunna säga att den är jätteaktuell, den här utställningen. Och visa detaljer i Finlands historia. Små detaljer men ett viktigt element i helheten.
Får jag ändå fråga om de här bakgrundsdjuren här?
Ja, det ibland hör man någon färja som kommer till hamnen. Det var ju där de här kvinnorna åkte och kanske det är någon färja från Sverige och det kommer fria ord gömda i bagage eller i underkjolar och sen hör man då och då så det är gendarmen som knackar på dörren eller vill komma och kolla att om du har någonting olagligt förbjudet hemma hos dig. Och sen är det folkmassor som går i protest mot Rysslands åtgärder.
Det sa Kirsi Kolari som är en av guiderna på Päivälehtimuseet i Helsingfors. Utställningen om kvinnokagalen är öppen till den 19 februari 2023. Och utställningens kurator är Reetta Hänninen. Och mitt namn är Charlotte Winberg.